Tycker du om militärhistoria? Besök då pennanosvardet.se, Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb.
Ni lyssnar på en podcast från Pennan och Svärdet som idag kommer handla om Främlingslegionen under första världskriget. Och med mig här i studion har jag
Nils.
Och jag heter Tom.
Hej, hej.
Så, var ska vi ta tag i det här delikata ämnet? Vi kanske kan börja berätta lite om hur Främlingslegionen såg ut vid krigsutbrottet.
Det tycker jag låter som en bra idé.
Jo, så här var det. Innan första världskriget, eller ungefär vid krigsutbrottet, så bestod franska Främlingslegionen utav två stycken regementen som var stationerade i Algeriet, i Sidi Bel Abbes. Och det bestod av 6 bataljoner på cirka 1000 man i vardera. Så det är ungefär 12 000.
Just det. Man kan ju säga att det är ett ganska smart system med en främlingslegion. Och vid krigsutbrottet så var det ju hur många tusentals människor som helst som ville gå med och slåss på de olika sidorna i kriget. Men Frankrike hade ju en färdig modell. Dock så fick de ju omarbeta den här lite. Eftersom att egentligen för att gå med i Främlingslegionen så var man tvungen att skriva på för 5 år. Och då ingick ju en hel del träning i Nordafrika. Det hade man ju inte riktigt tid med här. Och de ändrade ju lite så att man kunde skriva på för bara kriget.
Just det, det var ju unikt för det här kriget.
Ja, och sen var det ju unika. De fick till exempel 8000 frivilliga första dagen. Och vad skulle man göra med dem? Hur skulle man utbilda dem och sådär? Och resultatet blev väl lite, vad ska man säga, en halvmesyr. De fick 2 veckors exercisutbildning innan de skickades till fronten. Och dessutom så fick de då de gamla franska uniformerna. Det vill säga röda benkläder och röd mössa och en blå rock. Det var kanske inte det bästa att ha i ett krig, i alla fall inte på 1900-talet.
Nej, men det var väl inte soldaterna heller beredda på att det här var ju ett väldigt modernt krig. Alltså det hade hänt väldigt mycket tekniskt inför det här kriget. Jämfört med hur det såg ut i det fransk-tyska kriget på 1870-talet. Där det var med den här gamla skolans stridsföring.
Nej, absolut inte. Däremot så var de nog medvetna om att det här kanske inte var det bästa. Jag har läst någonstans någon som beskriver sig själv som en tjädertupp. Men däremot så tog det ungefär 1 år och sen så fick de nya gråblå fältuniformerna. Det finns någonting annat som särskiljer de här och det har det också skrivits en hel del om. Och det var ju hur de samarbetade med de äldre legionärerna. Det vill säga de som redan var i Främlingslegionen när kriget bröt ut. Och de var ju till största del tyskar och österrikare.
Okej. Där ser vi en liten konflikt dock, jag tänker mig.
Ja, det var inte, alltså det är ju 2 konflikter i det här. Dels så är det ju då sådana som har krigserfarenhet och har tränat och har varit i legionen i flera år. Helt plötsligt kommer väldigt många entusiastiska ynglingar men också äldre personer som ska tjänstgöra här och de har bara haft 2 veckors exercis innan. Men det var lite då interna konflikter men de slog sida vid sida sen under kriget. Vad man dock kan säga det är att österrikarna och tyskarna, de blev placerade i Afrika. Franska regeringen litade inte på dem så att de fick inte tjänstgöra på västfronten.
Av lojalitetsskäl då?
Ja, jag tycker också att det är ganska bra att ta upp det här med hur pass bra Främlingslegionen var i första världskriget. Det var så pass bra och det fungerade på ett så pass bra sätt så att strax efter första världskriget så skapas den spanska Främlingslegionen efter samma upplägg. Och sen kan man även säga att tyskarna i andra världskriget med SS använde sig av ett liknande upplägg för att skriva in frivilliga från andra länder inom sina förband.
Mm. Och samtidigt som du säger det här kan jag också ta upp det här att de var ju inte bara vid västfronten, även om vi kanske i det här programmet kommer ta upp mest vad som hände kring västfronten. Men de var ju bland annat i Balkan och just det, de var ju Osmanska riket Gallipoli och diverse andra platser i Afrika och så.
Mm. Jag tänkte på en annan sak, och det är ju det här med svenska soldater i första världskriget.
Mm. Så det var inte jättemånga, om man ska liksom förenkla det lite.
Nej.
Det beror också på hur man räknar. Man uppskattade till ett 60-tal svenskar i tysk tjänst och ett 40-tal i fransk tjänst.
Mm.
Sen finns det ju olika grupperingar av så kallade alltså svensk-amerikaner. Du har svensk-estländare exempelvis, finlandssvenskar. Så att det finns ju, det beror på hur man ska räkna. Och de här som har emigrerat till USA, de har ju väldigt svenskklingande namn. Alla var själva inte utflyttade till USA, utan det kan vara andra generationen. Och då är frågan, ska de räknas som svenskar även om de är svenskättlingar? Även i Sydafrika och Kanada hade de så kallade vikingregementen, som är skandinaviska förband.
Ja, nej, men det blir ju lite svårt att räkna. Vad man däremot kan säga, det är att bakgrunderna skilde sig lite. Och i alla fall på tysk sida så var det ju företrädelsevis överklass. Jag tror att hälften av de här 60 var adelsmän och hälften var borgare. Eller från borgareklassen, eller vad man ska säga. Och de var ju officerare. Nästan allihopa var militärer sedan innan. Vi kan ju också passa på att nämna att den mest berömde svensken som deltog i första världskriget, det var på tysk sida, och han hette Gilbert Hamilton. Och han är också den enda svensken som jag vet som har utsetts till general i en annan armé. Nu var det här visserligen en hedersomnämning. Blev det aldrig i praktiken, men han blev faktiskt utnämnd till generalmajor i reserven i Wehrmacht under andra världskriget utav Adolf Hitler. Och fick flera berömmelser och medaljer och utmärkelser för sina strider under första världskriget, men då framförallt på östfronten. Och jag tror att de allra flesta känner till ett tobaksmärke som heter Hamiltons blandning, som är den mest berömda piptobaken vi har. Och den kommer ifrån honom. Det var nämligen så att han fick piptobak skickat till sig på fronten. Och då blandade han sin egen blandning utav de olika paketen som han fick. Och det här har då gett upphov till Hamiltons blandning.
Mm.
Men jag tänkte på en annan sak här, och det är anledningen till att det är ganska små nummer. Och det är ju att de flesta sa ju faktiskt nej till utlänningar.
Mm.
Frankrike hade ju ett färdigt system med främlingslegionen. Nu fick man ju modifiera det här lite så att man inte slapp skriva på 5 år och sådär. Och det här var ju ett krig som skulle ta slut snabbt. Jag har ju läst en bok här som är skriven av en svensk frivillig i främlingslegionen, Elod Nilsson. Och han pratar ju om att vi ska ta tillbaka Alsace-Lorraine och stå i Berlin om ett par veckor. Blev det inte riktigt så?
Nej, det blev ju inte riktigt så. Men sen så var det ju som du var inne på här med att de svenskar som var i Paris gentemot den här överklassen som du sa var de som var frivilliga i Tyskland.
Mm.
I Frankrike på den här tiden så var det mer arbetare, äventyrare eller konstnärer.
Just det.
Och det var det du hade då som rekryter.
Ganska bråkig skara. Det är väl ungefär så som Främlingslegionen ser ut även idag.
Så mycket konstnärer vet jag inte om du hittar idag i Främlingslegionen, men i övrigt.
Det har vi ju ingen aning om på andra sidan. Nej, men det är alla möjliga typer kan man väl säga. Från alla samhällsklasser, men framförallt äventyrare.
Ja.
Och väldigt många ville ju till fronten. Någonting annat som var väldigt stort, eller en stor andel inom franska främlingslegionen, det var ju då tyska medborgare som efter 1870 hade blivit tyskar. Det var ju sådana som bodde i Alsace-Lothringen eller Alsace-Lorraine. Och genom att tjänstgöra i legionen så fick de då ju franska medborgarskap och fick kämpa för Frankrike, även om de var tyska undersåtar. Så jag tror att de skrevs in som tyskare faktiskt.
Just det. Och där fanns det ju också var en lojalitetsfråga, var de kände att de hörde hemma. Och de kunde ju franska också.
Ja.
Du har väl en historia om hur det kunde bli lite konflikter med det här av samma nationaliteter på bägge sidor.
Ja, det är ganska roligt. Det är en kille som heter Carl Belfrag från Mölndal i Sverige som tjänstgjorde som hauptmann i tyska armén på västfronten. Och han har en norsk kompis som är ute på patrull som har skrivit så här: både engelsmännen och vi företog ofta patruller. En natt hörde vi endast på några meters avstånd ett dämpat samtal. Mina patrullkamrater tog mig i ärmen och viskade: det låter ju som när du och Belfrag talar med varandra. Det stämde, för samtalet fördes på klingande svenska. Vi kröp runt Belfrags intet ont anade landsmän och ropade hands up, varpå våra motståndare omedelbart gav sig. Deras förvåning var stor när jag tilltalade dem på norska. När vi kom tillbaka till våra linjer och Belfrag pratade med dem på svenska var deras ansiktsuttryck obetalbara. Det var tre svenska sjömän som hade låtit värva sig till engelsk krigstjänst. Belfrag skulle försöka att hjälpa dem hem till Sverige igen. Ja, det visar ju på att, som vi var inne på, att det fanns svenska äventyrare och svenskar generellt på alla sidor.
Ja, det är en väldigt speciell situation får man säga. Ja. Apropå den här Elof Nilsson som du pratar om.
Mm.
Hur kom han med i Främlingslegionen?
Ja, det är ju en väldigt intressant historia. En ung svensk kille från Gustavsberg som är nere i Paris och jobbar på ett hotell vid krigsutbrottet. Och helt plötsligt då så hotellet har inga gäster mer eftersom kriget har kommit. Och han rycks med i den här yran om att nu jäklar är det krig och Frankrike ska vinna tillbaka Alsace-Lorraine och slå tyskarna på nöten. Och han anmäler sig då frivilligt och hamnar i legionen, eller han blir förevisad att gå till legionen och hamnar där. Men det finns ju någonting som är väldigt intressant med honom, och det är ju att han blev en kändis.
Mm-hmm. Hur gick det till?
Jo, men det var så att han medverkade i den svenska tidningen Veckojournalen. Där han då skickade in artiklar som skildrade skyttegravskriget från ett förstahandsperspektiv. Mm. Så att alla vi här hemma i Sverige kunde följa hur det var i de franska skyttegravarna.
Ja, det är ju intressant med denna Elof. Han beskriver ju väldigt i detalj hur livet i skyttegravarna var.
Mm.
Och hur han träffar på andra svenskar som också har antingen kommit med i legionen, men även sådana som är för brittiska sidan och för amerikanska sidan som han träffar här på plats. Och han beskriver också några av de här, att så man får reda på mycket om var de kommer ifrån och deras ursprung. Och någon är en grosshandlare från Stockholm som har vissa affärer i Paris. Men då så, när kriget kommer, så tar han också värvning av äventyrsskäl som så många andra. Han blir då fältskärare.
Just det.
Och det är ju kanske något man idag kan tro kräver 5 års utbildning inom medicin. Men inte på den tiden, utan då fick han gå en liten snabb kurs i fältskäreri. Eller ja, sjukvårdsträning helt enkelt. Och han fick bland annat dra ut tänder på folk och sådant. Och det finns ju en rolig historia om det när han ska dra ut en inflammerad tand. Och lyckas då dra ut 2 tänder, men ingen av dem var den inflammerade.
Just det.
Och patienten i fråga skrek så mycket så att hela kön på cirka 50 personer som stod utanför lokalen hade gått därifrån när den här operationen var färdig.
Just det, han blev berömd för att kunna skrämma iväg latmaskar. Sådana som simulerade att de var sjuka. De lämnade sjukhusen snabbt.
Jag kan tänka mig att det var många som ville vara på sjukhuset. När du har varit en viss tid ute vid fronten.
Så är det absolut. Och det fångar återigen Elof väldigt bra. Just den här yran i början med att man verkligen vill till fronten. Han önskar ju ingenting annat när de håller på att exercera. Men sen när man väl är vid fronten och har fått känna på krigets förödelse, det är då som man börjar inse kanske att det var ett dumt val.
Ja, det var ju allt brist på mat, mycket råttor, det var odrägliga förhållanden och framförallt så sköts det ju vilt omkring respektive skyttegrav.
Ja, det kanske inte är någonting för den här podcasten egentligen, men det är ju ganska kul med första världskriget att det är på något sätt gammalt möte nytt, precis som du sa tidigare. Och under första världskriget så får vi ju träffa på väldigt massa nya typer av krigsföring.
Ja, precis. Du kanske kan nämna några av de nya vapnena som kommer här.
Ja, bland annat så har man ju stridsvagnar och de första prototyperna för dem. Och framförallt de allierade använder stridsvagnar. Men sen har vi även gas. Tyskarna är först med att använda gas och då är senapsgas och klorgas som är det vanligaste. Mm. Det här gör ju att alla sen börjar använda sig av olika typer av skyddsmaskar av varierande lämplighet och sådär. Men det är väldigt många som dör och lider av de här gasattackerna. Och sen så är det här första verkligheten också första gången som man använder flyget. Från början för att observera var fienden är någonstans och helt enkelt leda in artillerield. Ja, sen även olika jaktdueller. Och där har vi ju den som jag tror alla våra lyssnare känner igen. Och det är ju den röda baronen.
Manfred von Richthofen.
Exakt. Ja, för att nämna några. Men det finns ju väldigt mycket här. Och det här är ju också kulsprutornas krig kan vi också säga. Och handgranaten. Det är också väldigt effektivt och framförallt, man har ju fått den här föreställningen om att man springer ner, man skjuter väldigt mycket, sätter på en bajonett och sen springer ner i fiendens skyttegrav. Visserligen gjorde man ungefär på det sättet, något förenklat, men man använde inte bajonetten egentligen i så hög grad utan det var mer faktiskt handgranater och liknande.
Ja, det blev ju svårare när du hade både taggtråd och artilleri som sköt mot det än vad det kanske var tidigare.
Mm.
Och även då självklart maskingevären som kunde ta ut ett helt fält med springande män.
Absolut.
Om ni vill få en bra bild och veta mer om hur livet i skyttegravarna såg ut så är ju Elof Nilssons dagbok kan man mer eller mindre kalla det för. Den heter Svensk frivillig i Verdun 1916. Och det bygger ju alltså på hans egna anteckningar. Ja. Och de här breven han skickade till Veckojournalen.
Exakt. Och han var då bland annat med i striderna vid Champagne, Verdun och inte minst vid Somme, som jag tror att alla som är intresserade av första världskriget känner till. Det här är ju de stora slagen. Mm. Och har då förstahands berättelse därifrån om hur det var på svenska.
Precis. Elof överlevde dock inte det här kriget, men den gavs ut 1917 första gången. Det blev på den tiden en ganska välkänd bok, men har fallit lite i glömska, men nu är den återutgiven. Och det är verkligen ett tidsdokument som jag tycker att ni som är intresserade av den här tidsperioden bör läsa.
Ja.
Vi kanske ska ta och avsluta den här podden.
Och tacka för att ni har lyssnat. Och vi hoppas att vi hörs.
Ja, tack och hej.
Tycker du om militärhistoria? Besök då pennanosvardet.se. Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb.